Välkomna till Axbergs församlings podcast Så och på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Hej.
Välkommen till 2017 som Conny så fint sa igår när han var här
och
tittade in på explosionen. Mm. Ja, välkomna till 2017.
2017 alltså.
Ja. Känns det bra så här efter jul och nyår? Har du haft det?
Ja, det gör det. Jag tycker alltid att det känns bra efter.
Jaha.
Jag tycker i och för sig att det känns bra innan också.
Ja.
Men det är ju något skönt att lägga någonting bakom sig tycker jag. Mm. Nu är det nya tag.
Mm. Ja, men visst. Jag kan väl hålla med. Men jag tycker det är lite sorgligt att det går så fort över. Liksom. Mm. Man har byggt upp väntan och liksom, ja, förväntan och längtar hela december egentligen. Mm. Och sen så är det bara
puff,
swish, så är det över på en liten stund. Och nu har man liksom inte lika mycket att se fram emot.
Nej.
Känns det som.
Nej, men just
det. Det blir lite melankoliskt.
Själva grejen med julen, liksom med hela livet, höll jag på att säga, nu höll jag på att bli riktigt poetisk här. Nej, men det här med längtan, det är ju, det är kanske längtan som är meningen.
Ja, egentligen. Mer än själva belöningen, eller
ja,
det man liksom längtar efter.
Nu fick jag en sån här association till den här dikten som Karin Boye skrev.
Om knoppar?
Nej, inte knoppar.
En
är
annan
det
dikt.
Det är en annan dikt, är det inte det? Det här med, det är vägen som är mödan värd.
Jaha, ja, den har jag inte läst.
Nej, jag kan inte recitera den utan till där. Men den går i alla fall ut på att det är vägen. Det är kanske inte målet som är själva meningen.
Nej.
Utan, för det finns ju inget, det finns egentligen inget fixat slutmål. Ja, man skulle kunna säga döden då.
Ja, med livet.
Men ja, men annars så består ju livet av att bestiga nya utmaningar.
Mm.
Nya vägar och nya delmål hela tiden.
Mm. Ja, men precis.
Och det kanske är så att framförallt till såna här roliga saker som jul, så är det vägen fram.
Mm.
Förberedelse som är minst lika stor som själva julen som går så snabbt över.
Ja, ja, men ja, verkligen. Det känns så.
Mm. Att vara på väg på något sätt, mot någonting.
Ja. Och det är ju, tiden tar ju inte slut nu bara för att julen är slut, utan nu får man ju försöka hitta nya delmål då, andra saker att
se
fram emot.
Ja.
Mm.
Och då är ju frågan, vad ser vi fram emot?
Jag ser fram emot, jag ska ju faktiskt ut och resa nu. På, varför då idag? Onsdag. Jag åker i övermorgon och åker till Lissabon.
Lisboa.
Jaha, ja,
men vad roligt.
Ja, så det ser jag fram emot.
Ja, hur länge är du i Lissabon?
Ja, det är ju bara 3 dagar, så det kommer ju också gå fort.
Ja.
Och sen är man tillbaka här i snön.
Men vad roligt.
Ja. Nej, det ska bli jättekul.
Ja, varför just Lissabon?
Det var en huvudstad som vi inte har varit i än, jag och Per.
Mm.
Och så är det ju inte en meter snö heller.
Nej, det är ju inte det.
Nej,
förmodligen.
Så det kan vara skönt att bara
Portugal alltså.
Lite barmark.
Mm.
Ja.
Jag har aldrig varit i Portugal.
Nej, inte jag heller.
Mm. Jag tror att Lissabon är en fin stad.
Ja, jag har fått vara med där också. Det verkar så.
Det känns som att den är lite bortglömd av de här städerna som man åker till.
Mm, verkligen. Men den börjar komma mer med sig om som vet något om det.
Jag tror att Lissabon var under andra världskriget en spioncentral.
Jaha.
Eller det var ett möte för mycket sådana informationsutbyte.
Jaha, men det kan
vara. För de var ju, jag tror det är så. Nu det är bara, nej, men så kan det vara.
Ja.
Liksom Stockholm också var neutrala Sverige.
Ja, ja.
Och Portugal
var väl inte så där jätteindragande.
Involverade. Nej, de var ju inte där.
De och sen utanför.
Ja, och i Spaniens där var ju de var ju det var ju Franco-regimen med, som stod väldigt tydligt på nazismens sida.
Mm.
Även om de inte deltog aktivt i några stridigheter.
Vi får se om de har något spionmuseum eller någonting
att gå på. Precis. Man kan ju ladda upp genom att läsa någon sån här John le Carré, heter han så, roman.
Jaha, ja.
Spionen som kom in från kylan och sådär.
Asså, okej. Okay.
Ja. Ja, jag tror det. Jag har inte läst någonting själv faktiskt.
Nej, nej, inte.
Skräddaren i Panama. Jag vet inte, jag bara ploppar upp massa titlar som jag
på
själv
spionböcker
som jag inte själv har läst.
Ja, ja. Ja. Nej, vi får se vad jag är med. Mm. Vad ser du fram emot då? Med det nya året?
Ja, bra fråga. Jag ser fram emot inga sådana här jättestora saker. Om man pratar just för min egen del.
Mm.
Det är klart, i sommar ser man alltid fram emot. Och sommar, som vi nämnde i förra podden, så ska min son gifta sig. Det blir,
precis, det är kul.
Det är ju jätteroligt. Mm. Men
delmål på vägen.
Alltså, jag ser fram emot att ta itu med planering av våren vårterminen. Och det håller jag på med för fullt. Mm. Jag har precis gjort årsschemat. Ja. Som jag ska printa ut.
Så bra.
En del av dagen.
Mm. Då vet vi vad vi har att gå efter.
Ja, men precis. Mm. Nej men så. Och sen framförallt är det ju spännande med planerandet för det nya pastoratet. Hovsta pastorat.
Precis.
Som vi ska nu sjösätta under det här året. Mm. Så att det är klart till om ett år. Januari 2018.
Just. Ja, men vad spännande. Det finns många delmål på vägen.
Ja, men, absolut, ja, men så, ja, så är det ju.
Mm. Ja, vi har ju egentligen två helgdagar framför oss. Mm. Det här är ju kort vecka eftersom det är 13 dagen.
Just det.
På fredag. Nej, jo, på lördag.
På fredag.
På fredag. Och på, sen är det ju på söndag, då är det ju också helg förstås. Ja. Som det brukar vara på söndagar.
Det brukar vara det på söndagen.
Ja. Men så vad vill du fokusera på? Ska
jag vet
vi
inte.
Ta vise männen eller ska vi ta Jesu dop?
Men vi kan väl börja med de vise männen. För det återknyter ju lite grann till det som vi redan har börjat prata om. Att vara på väg.
På vägen. De hade ju verkligen ett mål.
Ja, det var ett mål de hade. Mm. Men frågan om det var det slutgiltiga målet eller delmål.
Det var något delmål också.
De
gjorde väl något annat efteråt, antar jag.
Ja.
Efter att de hade besökt.
Man vet ju inte vad de gjorde. Det är ju helt öppet för spekulation. Antagligen så red de hem igen. Det här är ju, det är spännande, för det finns ju så många luckor att fylla i kring den här berättelsen. Och som vi sa till varann innan vi gick in i studion och började spela in. det vill säga tryckte på play-knappen. Mm. Så vi vet ju inte ens vilken tid det här utspelas.
Nej, när de verkligen kom.
När kom de vise männen?
Man tänker, alltså ofta när man gör julkrubban och sådär, då är de ju ofta med redan där. Mm. På julnatten eller på morgonen liksom.
Ja.
Men så var det ju i alla fall inte, det vet man ju.
Nej, precis, exakt. Det är ju två olika evangelier. Lukas som berättar om herdarna.
Mm.
Och själva julevangeliet är ju Lukas.
Ja.
Och det här med de vise männen är ju Matteus. Och då är ju frågan när, för jag har under uppväxttiden och sådär, innan man börjar fundera så mycket, så som du precis sa, så var det också för mig samma natt. Mm. Det var ju julens berättelse, även fast kyrkan har ju förlagt de vise männen till 13 dagen.
Ja. Men det är alltså inte säkert att det var så heller.
Nej.
Att det var då de kom fram.
Nej. Alltså jag, sen tänkte jag väldigt länge att men de kanske kom, inte samma natt, men de kanske kom en vecka senare eller sådär. Eller två veckor senare. Mm. Men nu finns ju många som funderar mer att de kanske kom så lång tid efter som ett år.
Mm.
Och då i texten, det vi satt och pratade om här nu innan, det var ju, vad står det egentligen i Matteus?
Ja.
Och då står det om ett hus.
Ja, men precis. Det står inte alls någonting om exakt när de kom fram.
Nej.
Och sen, utan det enda som står är att när de såg stjärnan stannade över den plats där barnet var.
Mm.
Och då fylldes de av stor glädje och gick in i huset.
Ja.
Och så då, det är ju en liten hint om att det var nog inte ett stall.
Nej,
som
de då var de inte kvar i stallet. Nej. Och då är det ju förflutet en tid, skulle man kunna säga. Om man inte kallar huset för stall, eller stallet för hus.
Ja. Men det tror
vi inte. Nej, det tror vi inte.
Nej. Det skulle väl,
och då har det gått en tid. Då är ju nästa fråga som man kan spekulera omkring. Mm. Var är de någonstans?
Ja.
Är de i Betlehem?
Mm.
För man pratar ju hela tiden om Betlehems stjärna.
Ja, precis.
Och då borde det vara Betlehem. Alltså det står inte heller.
Nej, det står inte
i
liksom
den här,
på svart på vitt.
Nej,
eller?
Inte i alla fall i den här texten. Perikopen, som man säger, som vi har framför oss.
Mm.
Men då alltså den evangelieboken menar jag nu.
Mm.
De är okej, de är i Betlehem. Men var de kvar i Betlehem så jättelänge? För de skulle ju dit och skattskrivas.
Mm.
Köpte de ett hus alltså?
Flyttade de in där?
Mm. För sen sticker de, och sen vet man att de åker till, eller flyr landet. Mm. När de får reda på att Herodes är ute efter de nyfödda.
Mm.
Under 2 år. Småkillarna.
Ja. Mm. Men varifrån de flyr, det kanske man inte heller vet.
Nej, men det, nej. Eller tänker man, skulle man kunna vara så himla järv och tänka att de kom, att man har gjort en sammanblandning. De kanske hade åkt hem.
Mm.
Det kanske var det huset de kom.
Ja,
de kanske kom till Nasaret.
Ja, tillbaka.
Ja, det där, men förmodligen är de i Betlehem. Men, varför stannar de så länge i så fall? Ja, det här finns det säkert någon som kanske lyssnar och kan reda ut detta för oss. Men ja. Vi har inget...
Vi vet inte.
Vi vet inte.
Vi har inget svar på det.
Vi har inget svar.
Nej, bara frågor.
Ja. Mm. Och nu kanske inte det är så jätteviktigt heller var exakt var de var. För att själva idén med berättelsen är ju någonting annat. Mm. Idén är ju inte att de var, alltså poängen är inte om de var i Betlehem i ett stall eller om de var i Betlehem i ett hus. Nej. Eller om möjligtvis hade flyttats någon annanstans. Mm. Utan idén är ju att det här uppmärksammas så mycket, den här födelsen. Matteus vill ju göra den här födelsen så stor som möjligt. Att det gick inte, alltså det bara smög inte bara förbi. Nej. Så där obemärkt.
Nej,
utan till och med sådana, det fanns tecken i skyn. Ja. Man tolkar...
Utomlands till och med kom folk ifrån för att
just hylla det. Honom. Mm. Och man vet ju, sen frågetecknen fortsätter ju genom om man då går in på vilka de här var som kom. Och varifrån kom de? Mm. Det vet vi ju inte heller. Österländska stjärntydare.
Exakt. Det är ju lite diffust det också.
En del har ju kallat dem för magiker eller mager. Och en del har kallat dem kungar.
Mm.
Men man kanske skulle kunna gissa att det är, åtminstone skulle man kunna tänka sig att det till skillnad från herdarna, de första vittnena så att säga, de som först berättade berättelsen om Jesu födelse, de som först började sprida det kristna budskapet skulle man kunna säga, det var ju herdar, enkelt folk.
Mm.
Och de här som kommer nu, senare, det är förmodligen är lärt folk på något sätt. Alltså de har studerat stjärnorna, rymden, astronomi eller astrologi.
Mycket bra.
Ja. I alla fall så har de sett tecken och därför har de begett sig.
Ja. Men alltså man brukar ju veta säga att man vet vad de heter.
Ja.
Kaspar, Melker och Baltasar eller vad
det är. Ja, precis.
Men om man vet det, då borde man ju veta vilka de var.
Ja, men man vet ju inte att de
heter... Namnen är väl bara påhittat.
Det är påhittat, ja.
Vad konstigt att det är
ja,
så.
Det är legendnamn.
Ja.
För som sagt, vi vet ju inte ens om de var tre.
Nej, just det.
De kanske var två. Ja. Några står det. De kanske var sju.
Mm.
Sju stycken.
Knepigt. Det vet man vi liksom inte. Bara addera massa saker som inte, inte finns något belägg för.
Ja, ja men det är ju så.
Det blir förvirrande.
Förvirrat. Ja. Att de är tre är väl antagligen för att...
ja, det är alltid en bra siffra. Liksom.
Dels är det en bra siffra. Tre är ju i... Alltså tre på något sätt... ja, men treenigheten och så här. Guds siffran.
Tre och sju är väl så här just det. Omtyckta nummer.
Ja. Ja, men det är det.
Ja.
Sju är ju för att på något sätt 3 + 4 blir väl 7.
Ja, vad var det med 4 då?
Om man säger att det är 3 är Guds tal. Ja. Och kanske 4 är människans tal. Och tillsammans blir det 7 då som blir en helhet, en syntes mellan människan och Gud.
Mm-hmm.
Och varför är det 7, 4 menar jag människans tal? Ja, det är en bra fråga som jag ställer till mig själv.
Ja, det kan man ju fundera.
Nej, men man tänker väl så här, 4 årstider, mm, livets växlingar, så där. Sen kan man nog komma på mer 4 saker. Kanske 4 skeden i livet, barndom, ungdom, vuxen ålder och ålderdom kanske.
Kanske där, nu fick du till det.
Ja, man kan nog hitta på lite allt möjligt.
Ja. Så nu... var det i alla fall. De var ett antal och från Österlandet och man vet inte vilka de var. Och
nej.
De kom i alla fall.
De kom. Och de hade med sig 3 gåvor.
Mm. Det... Ja, det är väl där också. 3 gåvor.
Där, precis.
Då tror man väl att det var därför tre.
Och då kan man ju tänka så här. Det är ju väldigt konstiga presenter att ge ett barn, i alla fall i våra ögonmätt. Så att
guld,
säga.
Det får väl översättas till pengar då. Det har hänt att man har satt in pengar på något spar framtidskonto eller något sånt där. Men,
guldet är ju allt, det kan de flesta tycka är okej.
Ja. Jo, verkligen.
Men sen då?
Rökelse och myrra.
Myrra och rökelse, precis.
Mm. Men det är ju så lite så här symboliska.
Mm. Det är ju så.
Rökelse i för sig, det motsvarar väl dagens doftljus då. Ja. Det får man ganska ofta. Fast kanske inte heller till barn.
Liksom. Nej, inte till barn. Och myrran då, det är ju en typ av salva.
Olja, precis.
Det kan ju vara en, som en sån här body lotion.
Body lotion.
Då.
Ja. Jag skulle bli glad för de här presenterna.
Så en guldkedja och ett doftljus och lite body lotion.
Ja.
Varför inte?
Ingen liksom så här liten träleksak eller någon skallra eller någonting.
Ingenting sånt.
Ingen sånt.
Nej. För man kan ju faktiskt läsa in symbolik, som du precis sa, i de här gåvorna. Guldet som det rena, ursprungliga, en symbol för Gud kanske, för solens strålar, för ja, men det vackra och det dyrbara. Rökelse kan symbolisera, alltså det som vi idag använder rök, eller idag, inte vi i vår kyrka, men i många andra kyrkor och traditioner, att man använder rökelse som en symbol för bönen som stiger upp till Gud.
Ja, just det, så
det. Och myrran skulle ju då, det förknippar vi ju då med smörjelsen av Jesu kropp, att hans döda kropp.
Men det visste ju inte de.
Nej, då. Det visste man inte, men det, på något sätt kan man läsa in och säga att det knyter ihop historien med från födelsen tills hans gravläggelse. Till precis. När kvinnorna tog hand om hans kropp som han gjorde och smorde den. Så det kan man läsa in.
Så det var en fina presenter ändå, väl ändå säga.
Ja. Ja, och sen åkte de ju tillbaks, kanske, det vet vi ju inte.
Nej.
De kanske stannade ett tag, eller de kanske till och med, det finns ju författare som har skrivit om, gjort, vad ska man säga, hitta på en egen fortsättningsberättelse på detta. Att de blir kvar, jag tänker framförallt på en bok som jag läst under, det kanske jag till och med har berättat någon annan gång i podden. I min tonårstid så fanns ju en författare som hette Marianne Fredriksson, kan hon heta så?
Ja.
Marie Fredriksson känns som,
ja, det känns som
någon annan
sångerska. Men ja, Marianne Fredriksson är kanske något.
Ja, Han som vandrar om natten i alla fall, kom ihåg. Och den handlar om en av de vise männen som blir kvar. Och sen kommer jag inte riktigt ihåg vem han blev, men han dyker upp som en av Jesu lärjungar, tror jag, i boken, som kanske Johannes eller något sånt där. Att, någonting, så det är den här aha-grejen på slutet av boken, att man förstår vem han är.
Ska vi, apropå Johannes, ska vi hoppa till söndagstext istället?
Ja, det kan vi göra.
Om vi känner oss klara med 13 dagen.
Ja,
alltså lite smått och gott.
Ja, men idén med 13 dagen, det är i alla fall att man ska visa att denna födelse är någonting utöver det vanliga. Mm. Alltså att att någonting har hänt, alltså Gud har kommit till jorden. Det är så vi kristna har tolkat in det.
Mm.
Det är själva evangeliet, kan man säga, i den här berättelsen.
Ja.
Mm.
Och på söndag då är det alltså, ja, första söndagen efter 13 dagen heter den. Och då är det temat Jesu dop. Det var därför jag sa apropå Johannes. Nu var ju det här en annan Johannes, men de heter ändå samma sak.
Ja.
Alltså den Johannes som döpte Jesus ute i öknen.
På latin så har man Johannes Baptista och Johannes Evangelista.
Aha,
för att skilja de här två.
Ja.
Johannes döparen och Johannes evangelisten.
Men det är väl logiskt.
Och sen finns det ju egentligen en Johannes till, om det inte är samma person, vilket man har olika uppfattningar. Det är ju Johannes lärjungen Johannes.
Ja, som det var den vi pratade om egentligen, som Marianne Fredriksson.
Ja, precis.
Ja, men Jesu dop, det kan man ju också säga mycket om, även om det är en väldigt kort text i den tredje årgången.
Mm.
Det står väl egentligen bara så här: vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva.
Mm.
Och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde.
Just det. Det härifrån som vi har duvor under predikstolarna.
Ja,
inte i alla kyrkor, men i många kyrkor så brukar det finnas duvor runt eller över predikstolen.
Ja.
Som en symbol för anden.
Precis.
Ja. Ja. Men alltså, Jesu dop är ju, man kan säga att Jesu dop är stort på många sätt, för det är till skillnad från våra dop nu när vi döps som barn.
Mm.
Det är ju att barndopet är ett upptagande i kyrkan.
Mm.
Alltså starten på livet i kyrkan. Och sen så vet vi ju att många människor är döpta, men de lever i alla fall inte i kyrkan.
Nej.
Alltså de känner sig inte förknippade med kyrkan. Men vi ser ju på dopet som en gåva. Ungefär som de vise männen hade med sig de här presenterna till Jesu barnet. Så ser vi på dopet som en gåva som Gud ger oss, som alla får ta emot. Det finns ingen motprestation.
Nej.
Precis lika lite som de vise männens gåvor, det var ingen motprestation, utan de gjorde det av vördnad eller av kärlek till Gud. Och det är så Gud gör tillbaks till oss, ger dopet som gåva.
Mm. Men Jesu dop var väl inte en gåva på det sättet?
Nej, men precis. Egentligen så kan man ju säga, det var både på något sätt så var det ju också någonting, det finns ju någonting jobbigt med Jesu dop.
Så varför det här då?
Ja, men det är starten på hans offentliga liv.
Ja.
Så skulle man kunna säga. Eller,
ja, men det
är han, det star, här star, i och med dopet så startar Jesus sin förkunnelse. Det här börjar ju själva berättelsen om vem Jesus är. Och alltså Jesus uppdrag att berätta vem Gud är. Och ur Jesus perspektiv så var det ju här förknippat också med mycket lidande. Det var ju inte så att han gick in i det här och visste att jag kommer bli hyllad och ärad och mitt liv kommer bli lätt och sådär.
Jag var dags att börja jobba nu.
Exakt, ja. Och hans liv blev ju inte lätt på något sätt. Det blev, från det här ögonblicket när han döps fram tills han korsfäst, så är det beroende på lite grann hur man ser och vilket evangelium man ska förlita sig mest på. Men man brukar ju säga att det är 3 år ungefär. Tre år som slutar på väldigt, väldigt jobbigt. Och vi kan ju anta att, för hela den här dopscenen handlar ju om att Jesus blir döpt. Och det finns också så här tecken på att det är något stort som händer. Men sen fortsätter ju berättelsen med att han för sig ut i öknen och frestas.
Ja, just det. Det är det här.
Den här frestelsen. Ja,
just det.
Och det kan vi återkomma till nästa vecka. För
40 dagar, va?
Ja.
Det är också en bra siffra.
Ja, det är också en symbolisk siffra. 40 dagar eller 40 år som det tog för Mose och hans...
Vandring.
Ja, okay. De var på vandringen 40 år.
Oj.
Det är också symboliskt.
Ja, ja. Det låter jobbigt.
Ja, det gör det ju. Mm. Ja, men alltså 40 år tar det inte att gå den sträckan de gick. Men i alla fall, så det kan vi återkomma till nästa vecka. För att det som händer alldeles efter Jesu dop och det här som händer nu i själva dopögonblicket, det hänger ihop. Och det är ju på något sätt så är det en dubbeltydighet i det. Det är inte bara någonting enkelt. Han tar på sig ett väldigt tung uppgift.
Absolut. Vi kan återkomma till det.
Och den tunga uppgiften är ju, om man ska prata på ett teologiskt kyrkligt språk, han bar våra synder. Hela mänskligheten på hans axlar.
Det var inte så lätt.
Nej, och det kan vi återkomma till nästa vecka.
Ja, det gör vi. Jag tror vi avrundar för idag. Det var ju ändå trots allt två poddar i en,
ja,
kan man säga.
Ja,
så det, ja, men på fredag då, på 13-dagen, då är det ju tradition att vi sjunger ut julen. I Ervalla kyrka.
Ja.
Det ska vi göra även i år. Och det är klockan 16. Och då är det ju alla körer i församlingen. Och så kommer Mats Backlund.
Ja.
På ett hörn. Och,
han kommer alltid.
Han kommer alltid, ja. Och både Mats och Kristina, våran Mats också, är med. Och du är med.
Jag är med.
Ja.
På ett hörn.
På ett hörn. En kort andakt
en
kanske.
Kort andakt.
Och sen blir det fika i församlingshemmet efteråt.
Ja, det blir det.
Mysigt, trevligt. Och det är också då som det är avslutning för det internationella arbetets julkampanj.
Just det.
Yes. Så då kan vi samla in den sista lilla spurten där.
Ja.
Och sen på söndag, då är det klockan 11 högmässa i Öxby kyrka. Och då är du också.
Då är jag där och pratar om Jesu dop.
Ja, precis. Då är det Jesu dop. Ja.
Och dagen innan är jag och döper ett barn.
Ja, se där.
Ja.
Men ja, ni hittar oss som vanligt på axberg.podomatic.com.
Ja.
Och vi ser fram emot ett år, ännu ett år med podden.
Ja, det gör vi. Jätteroligt.
Ja.
Vi fick ju klart för oss, eller klart för oss heter det, ja, att det finns ett poddpris.
Ja, ja, just det.
Vi vaknade lite sent, så ja, 2016 är redan utkorat förstås.
Det är kört, ja, ja, men precis.
Men vi tänker vinna 2017.
Ja, det hade vi tänkt. Det får vi absolut se till att göra.
Ja.
Årets podcast i kanske kategorin religion,
ja,
och tro, eller vad,
ja,
det heter.
Precis.
Ja. Men det tar vi, det får vi kämpa för under året helt enkelt. Mm.
Och då måste vi ha hjälp av alla lyssnare också.
Ja, men verkligen. Det får vi göra.
Precis.
Ja. Men vi hörs igen nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ja. Ha det bra. Hej då.